yes or no, then the Birmingham Solar should probably be in the put that then constantly. Ten of them then follows you with Christy for clothes or something. I think the energy for last of Evangelium text or so text in the Peter Jakob for Johannes. Det samman med Jesus uppe på bergen, men kanske kan komma lite in. Men jag ska läsa ifrån andra Korintierbrevets tredje kapitel. Det är också en av dagens text. Och sedan 10 år eller har gått så långt så ska jag korta lite in på den. Så jag läser ifrån vers 12 i kapitlet, eller till och med vers 18. Och nu lyder Jesu namn. Eftersom vi då har ett sådant hopp går vi fram med stor frimodighet och gör inte som Moses som la ett däck över sitt åsyn för att Israels barn inte skulle skue en av det som svart. Men deras sinn är blivit förhärdat. För lika till denne dag blir det samma däck liggande när de löser den gamla pakten. Utan att det blir åpenbart att det upphävs i Kristus. Men till denna dag ligger ett däck över dess hjärta när de läser Moses. Men när det omvänder sig till Herren blir däcket tagit bort. Men Herren är ond och vår Herrens ond är, där är frihet. Men vi som är utilläcket åsynskur Herrens härlighet som är ett spegel. Vi blir alla förvandlat till det samma bilder från härlighet. Till härlighet som av Herrens ånd. Amen. När aposteln nu vill liksom förklara för Korinten om Kristi härlighet så gör han det på den mått att han liksom sätter två sidor framför dem. Den gamla pakt och den nya pakt. Moses och Kristus, loven och evangeliet, trälldomen och friheten. Och många kan vara sån för oss att det kan vara lite lättare att förstå det när man liksom ser dessa lärspörsmål i det perspektivet. Utgångspunkten för Paulus talet det var ju det som Moses upplevde när han var på Sinas berg och tog emot de två lovtavlorna. Guds härlighet uppenbarade sig där för Moses. Och Guds klarhet strålade så klart. Som vi märker i texten det att Moses ansikte inte skinne och lyse. Kanske bara en liten procent av den härlighet och den klarhet som Moses fick se där på berget, den skymte igen på de människor av Israels folk som då fick se Moses när han kom ner från fjället och talade till dem. Men trots allt så var det lyset som skymte av Jesu ansikt så klart att de trodde att de skulle få se det. Och Moses folket som vi läste sätter tacka föran sitt ansikt. Vad det här är egentligen ett bild. Ja, Paulus vill lyfta fram de här två lysen. Lyset av från Moses parallellt med lyset av Kristus. Och lyset av loven i förhåll till lyset av evangeliet. Det är liksom två styrkor. Det är två sidor av samma sak. Det var ju Gud som gav loven. Och det var ju Guds härlighet som skymte i handen. Men trots allt så var lyset av Kristus väldigt mycket tydligare och skarpare. Och vi kan ju läsa bland annat från Hebreerbrevet att loven var ju bara som en skygga av de ting som skulle komma. I Gamla testamentet så var det många förebilder på Jesus. Och de förebilderna kunde självklart inte vara lika tydliga eller lika mäktiga som själva frälsen Jesus Kristus. Och det är han som vårt fokus ska vara på och inte på de form. Bare i forbifarten så skal jeg nevne om den her kobberslangen som Moses opphøyde i ørken. Og det var jo et bilde på Jesus. Og når de som var bedt av ormen så på den, så ble de helbredet. De ble friske, de fikk lov å leve. Senere kan vi lese om at fokuset på den kobberslangen ble forandret sånn at de ikke så at det var Jesus som de skulle feste blikket på, men på selve symbolet, kobberslangen. Og da kan vi lese om at de dyrket det som en avgud i 700 år inntil kong Hesekias knust og tilintet gjorde den. Derfor at kristendom og gudstro er ikke å sette sin lit til ytre former i form av symboler, men på det som han som symbolene peker på, nemlig på Jesus Kristus. Og det er nettopp det som nu Paulus vil komme inn på her. For Paulus var det, etter som jeg ser det, veldig tydelig et skille mellom loven og evangeliet. Mellom det som Gamle Testamentets skrifter pekte på, og han som var selve oppfyllelsen av løftene. Vi husker jo at lovtavlene var skrevet på steintavler. Riktig nok med Guds finger. Mens, som vi har lest om i profeten i Jeremias i det 31. kapittel, der tales det også om det gamle og nye pakt. Men det tales om Kristus. Og da skal i ham så skal ikke Guds bud og Guds løfter skrives inn på steintavla igjen, men da skal det skrives inn på hjertets steintavla. Det vil si Gud skal gi sin egen ånd i et Guds barns hjerte. Og det er nettopp Guds ånd som gjør oss ett med Gud. Det er nettopp det som gjør at vi kan se på Jesus og på Gud også med helt andre øyne. Ja, for når Gud har gitt sin ånd i våre hjerter, da er frykten tatt vekk. Da våger vi å rope, Abba, kjære Fader. Da forstår man bare ikke lenger å være redd. Paulus skriver her om Israels folk. Når de så på Moses ansikt, så var det alt for mektig for dem. Når de hørte Guds røst, så ble de så redde at de sier til Moses at ber du til Gud for oss, så ikke Gud mer skal tale direkte for oss. For om han gjør det, så kommer vi garantert til å dø. De ba som sagt om en mellommann. Uten å vite det, så ba de om at Gud skulle gi en som kunne være stedsfortreder, som kunne være mellommann mellom Gud og menneskene, altså menneskesønnen Jesus Kristus. Og det er nettopp Jesus som gjør den totale forskjellen i vår Guds tro. Uten at vi har fattet evangelisk hemmelighet, så kan vi aldri få frelsesvisshet. Vi kan heller aldri få trygghet. Vi behøver ikke annet enn å gå til vårt eget liv. Vi satt at kona og meg her i går litt om forskjellen på loven og evangeliet. Og jeg måtte si til henne det, som riktig ung gutt i tenårene, som levde riktig under loven og dens krav og dens forbannelse. Og det var så grusomt fælt når man føler at man er fortapelsens egen og kjenner dommen og behøver ingen verket i anklag eller fordømme, at jeg aldri skulle ville mine verste fiender for evig å havne under Guds dom, altså ikke få del i evangelisk frigjørende forkynnelse. For evangeliet er sånn kraft at det tar frykten vekk, sånn at det gir trygghet. Det flytter en ifra Satans rike over i Guds älskelige sønns rike. Et menneske som lever i egen rettferdighet, sånn som var tilfellet på Jesu samtid, og sånn som var tilfellet når Paulus nu skriver Korinterbrevet. Det hadde gått mange, flere tider av år etter at Jesus var død, og kristendommen og kristne forsamlinger hadde levd kanskje 20 og 30 år. Men allikevel fantes de forsamlingene. Sånn som Hebreerens forfatter beskriver enkelte av de som da trodde på Gud, men som ikke hadde kommet til evangeliets klarhet. Han sier det sånn her, som de som lever under dødsfrykt hele sin livstid. Altså kan en kristen leve om han ikke helt kommer til frihet, både under stadig frykt at er min sak med Gud i orden? Kan jeg ha visshet om at jeg er Guds barn? Om jeg dør, kan jeg ha visshet om at jeg kommer til den himmel som Gud har selv forsikret, og Jesus har forsikret at de som tror på ham, de skal aldri i evigheten dø, men de er gått over fra død til liv. Hva er det som egentlig gjør den store forskjellen? Jo, det er det som Jeremia skriver i 31. kapittel. Det er det nye hjertet. Det er den nye ånd som Gud sier han skal gjøre i en. På ene måte, på ene sida, kan vi si, som jeg sa, Guds bud og Guds lov er gitt av Gud. Det er ingen tvil. Loven, den er fullkommen. Den er rett og den er god. Det er ikke noe skyld i den. Men feilen finnes på vår menneskelige side. Sånn som Paulus skriver i Romerbrevets 8. kapittel. At det som ble umulig for loven på grunn av kjødet. Altså med det mener Paulus det. På grunn av at vi mennesker er syndige og svake og aldri klarer å leve opp det til som loven egentlig forplikter, forventer oss. Noen gang når Jesus møtte menneskene, så forkynte han loven til dem. De tenkte kanskje ikke på det. Hva står skrevet, hvordan leser. Og så henviser Jesus til at man skal oppfylle og leve etter de budene. Men da forkynte Jesus loven derfor at mennesket skal gå i seg selv, sånn at de skulle se at svakheten er så stor hos oss at det finnes ingen mulighet til å kunne oppfylle det som Gud egentlig forventer. Og har man da ikke kommet under barnkåret, da fylles hjertet av frykt og redsel. Da får man aldri trygghet. Da er det bare liksom bokstaven og bokstavens vesen som man lever i. Du skal og du skal ikke. Når Paulus skriver om loven, ikke bare Paulus, men også Hebreerbrevet, så er det helt entydig klart at det er dødens tjeneste. Den er fordømmelsens tjeneste. Og det er nettopp det som er lovens hensikt, at den skal både døde, og den skal fordømme oss sånn at vi ser at, og vi skulle rope at, som man ropte på pinsedagen, at dere menn, brødre, hva skal vi gjøre for å bli frelst? Og da har Gud pålagt i Kristi og vittne i hans sted, som sender Gud i Kristi sted. La dere forsone eller forlike med Gud. Den som ikke visste av synd har Gud gjort til synd for oss, for at vi i han skal få del i Guds fullkommenhet. Når skriften taler om menneskene som ikke har kommet til bort fra loven og dens trældom, da står det sånn her, den lov som de brøt, den lov som de ikke hørte. Hva var årsaken? Hva har vært ledet nevnt? Men om vi går da til profeten Hesekiel, så taler han også om forskjell nettopp den store forskjellen som ligger i ordet gjenfødelse. Altså, gjenfødelsen er det samme som Jakob skriver om da han ville, altså Gud fødte han på oss på nytt ved sannhetens ord. Eller at vi har fått del i Jesu Kristi oppstandelse fra de døde. Eller at Jesus er blitt levende i vårt hjerte. At vi får leve med ham, og at vi får vandre med ham. Og at vi håper at vi også skal få dø sammen med ham. Som Paulus også skriver i Galaterbrevet. Lever jeg, så lever jeg for Herren. Og dør jeg, så dør jeg for Herren. Enten jeg da lever eller dør, så hører jeg Herren til. For hos kristne så kan det veldig ofte være vanskelig å høre tveg og Guds ord. Ja, vi kan på en måte ta til oss, hvis lovens ord forkynner, så tenker vi at det dømmer oss. Men Guds ord skal jo og må jo forkynnes tveg og derfor at også i en forsamling og i kristenheten, og der Guds ord lyder, så finnes det de som hører og er kommet inn under nåden, og så er det de som er under loven, altså de som loven må forkynnes til, sånn at også deres munn skal bli tilstoppet, at de skal bli skyldige innenfor Gud, at de skal begynne å søke og påkalle Herren mens han finnes. Og vende om til ham. Paulus skriver her om den her gamle hans klarhet og herlighet, at den svinner. Med det mener han at den ble bare svakere og svakere inntil den dag når lyset fra det høye forskyller. Hvis vi går til en av, jeg er ikke sikker på om den er dagens tekst, men den kunne i alle fall veldig godt ha vært der Peter skriver i sitt brev noenlunde sånn her, at vi var sammen med han på det her, på herligheten, forklarelsesferden. Og så forteller han om hvilken storhet og herlighet han egentlig ser der når Jesu klær var hvite som snø, og Guds røst fra himmelen lyder: den er min sønn, den elsker, i hvem jeg har velbehag. Og her følelsen var så herlig at de sier at la oss bygge tre hytter her, en til deg, en til Elias og en til Moses. Men så ble Moses og Elias tatt vekk, og så står det skrevet sånn her: den så bare Jesus, ja, han alene. Og det er det som også må skje med oss, at Moses og Elias har vært og er viktig, men når Kristus får skinne, da er det han som vi skal følge, da er det han som skal være vår stjerne, da er det hans ord som skal få være det som skal få lede oss. Og derfor så skriver Peter sånn i sitt brev, etter det som er helligste til, sånn som verset begynner, så sier Peter sånn her, at dess fastere har vi det profetiske ord. Og så sier han til sine, de han skrev til, så sier han til deg og meg i dag, og vi gjør vel at vi gir akt på det, sånn som på et lys som skinner inn på et mørkt sted, inntil dagen bryter frem og morgenstjernen går opp i deres hjerte. Altså vil også Paulus det på samme måte som Peter det, på samme måte som Paulus, at det er kun ett lys og en fane som skal være løftet opp foran oss. Kun ett lys som skal forsynne i vår mørke og i våre forsamlinger. Og det er Kristus lyset, den himmelske fane som alene kan lede oss trygt hjem til Gud innenfor forhenget. Vi gjør ikke som Moses, oppmuntrer Paulus til. Han som la et dekke over sitt åsyn. Nei, det vil ikke vi heller som forkynner Guds ord legge liksom et dekke
Det vill säga göra allt så dunkelt. Men vi vill med den kraft och den frimodighet Gud ger försöka och förkynna och upphöja Jesus så tydligt och klart. Att vi skulle välja han. Att vi, så vi skulle få ej han och aldrig gå väck ifrån han i våra liv. När det är allt det som Paulus skriver om och hänvisar till här, så säger han att de hade blivit förhärda. De hade på en måte blivit så fast i sin gammeltestamentliga gudstro, i sina gamla traditioner. Deras sinne blivit förhärdat. Ja, lite till denna dag så lägger de ett, blir ett, det samma däcke liggande över dem när de läser den gamla pakten utan att det blir uppenbart att den upphävs i Kristus. Alltså det vill säga Kristus, hvis vi då tänker på uvärme, med torden, med lyn, och den som är lyne och den som sänder torden, det var den som låter ill och svågel det här visas där på Sinais berg när Moses var uppe på berg, när Israels folk blev så livrädd för att vi lägger Gud talet till oss och Moses måste lägga ett täcke föran sina ansikt. Men när Jesus på korset, han är den som är den lyn av leden som tar väck Guds vrede, så att ett Guds barn Jesus Kristus kan få en trygghet, så att vi vågar och ropa Abba, kära far. Ja, då uppstiger oss ett tack i hjärtat. Tack himmelske Fader att du sände din enbarne son Jesus Kristus till soning för våra synder. Tack att du har uppenbart frälsen Jesus för våra hjärta. Tack för att Jesus ännu är ibland oss som den, vår enaste tröst, vår enaste saliggör. Bevara oss och styrka oss så vi kunde förbli hos han in till änden. Men så lyder ett ord här för de som ännu kristnomen inte har blivit klar för. Omvändelsens möjlighet. När de omvänder sig så blir detta kommit. Alltså märker vi att omvändelse är inte bara någon beslut, en beslutning som ett människa gör. Det är att man bara bestämmer sig för att man börjar gå i kyrka på vedhuset. Börjar att följa med den kristna flock. Nej, det blir ingen hjärtes och sinnes omvändelse av, eller förändring av det. I grundspråket så är omvändelse egentligen två ord. Det ena betyder att vända om. 100% om i förhållande till den kurs man har gått. Och det känner vi gott. När man är rädd på syndens väg och följt alla den ondes förföljelse. Det går inte att fortsätta på led av den onde. Då går kursen totalt andra riktningen himmel och salighet. Omvändelse betyder att man må gå tillbaka till det ställe där man har förlatt. Men omvändelse betyder också något annat. Först och främst så betyder att man må få ett nytt hjärte och ett nytt sinn. Och när man får det nya hjärte och sinn, när man får Kristi ande, så är det den som skapar försoningen. Så att vreden ifrån Gud tas bort och trygghet igen kommer tillbaka. När du omvänder dig till Herren, ja, då blir också däcket han. Så fortsätter Paulus att tala om denna Guds ånd, hur den virker. Han säger, kallar den för Herrens ånd. Och där Herrens ånd, där är det inte längre sånt som vi tidigare nämnde under Moses. Frykt och rädsel och träldom. Men där är det frihet, där är glädje, där är det fred, där är det trygghet. Ja, där är det visshet om att vi äger alltid frälsen Jesus Kristus. Och Paulus uppmuntrar här i sista vers att när om man nu har kommit till försoning och funnit fred för Jesus Kristus, då behöver vi inte längre vår domstolskatt. Men då får vi från här som ger rätt ut till detta tosin skue Herrens härlighet. Men Paulus lägger till, icke åsyn till åsyn, sån som det en gång ska bli där jag är inne. För Johannes har skrivit som han är kär, vi är nog Guds barn. Jag vet inte Johannes på när han skriver det. Men han säger det är nu icke åpenbart vad vi ska bli. Men när han åpenbarar så ska vi bli han lik och vi ska få se han sån som han är. Men Paulus han skriver lite som till oss som är under vandringen, som ännu inte har fått se Jesus ansikt till ansikt. Men då med ett utillräckligt åsyn så får vi skue Kristi härlighet här. Men det är så svagt. Det är liksom dumt, så dumt att förklara inte. Liksom med trons öje och se det som det kommer till och vid här igen i härlighetens himmel. Men Paulus säger, det är lite som i ett spegel. Och spegel på den tiden när Paulus levde, det var inte spegel som vi har som är så blank att vi ser allt liksom. Men det var som vi tänker oss att vi ser ner i en klar varmflate. Så ser vi ju spegelbild av det som man måste, det här är avbildes då. Men trots allt så är det dumt. Och det är det som Paulus nu menar, det som är ett dunkelt spegel som vi, när vi ser det som väntar ett Guds barn hem i himlen. Men så uppmuntrar han ända helt till sist att trots att det inte är så klart och så överbevisande så ska det ske en förvandling. Och den förvandlingen skriver Paulus om också i Första Korinthierbrevet 15 kapitel. Den förvandlingen är när vi går från det dödliga och det dödliga blir iklätt udödlighet. När det dödliga blir iklätt Jesu Kristi klarhet och hans härlighet. När vi får ett nytt och förklarat legeme som är uppståndelsens legeme som är den här Jesu Kristus lik. Då ska vi alla, säger Paulus här, bli förvandlat till det samma härlighet till härlighet som av Herren så. Och det är också vårt hopp. Och jag tänker, kära bror och syster, det är säkert också ditt hopp att du en gång ska få komma till den härlighet som väntar genom Gud. Kanske du är här, kära kristen vän som de här sakerna inte alltid är så klar för. Jag vet med mig själv och det vet vi allesammen att vi kan riktigt nog tala tro och överbevisna oss om tro. Men tvivlen så som vi hört i brodens tale, den vill alltid liksom dukka upp. Och då må vi på en måte med evangeliets löfte kväller de här tvivlen så de inte ska få bli sånt som ska få ödelägga hela vår trosliv. Och därför så vill jag också uppmuntra att du, kära bror och syster, får lov att tro oss nu som första gången på den fullkomna tillgivelsen och den fullkomna nåde i Jesus Kristus. Gud har inte liksom varken den förhoppning eller den förväntning eller din krav att vi ska klara och bli till fullkommen här i livet. När vår fullkommenhet den är en och alene Jesus. Vår härlighet och vår renhet, det enaste det är att få äga det som Jesus har gjort för oss och det som Jesus är för oss. Det är vår salighet och det är vår fullkommenhet. Och därför får vi på hans ord och hans löfte och i hans namn och i hans blod och som utro alla synder, tvivla och fejla förlatt till fred, till frihet och till glädje. Därtill må Gud hjälpa oss alla i Jesu namn.